Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå där, hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcasten med... Hallåan, Karl-Johan höll jag på att kalla det nu.
Nej.
Jonathan Ekelid.
Hallå, hallå, hallå.
Ja, hallå, hallå Jonte i Örby i Stockholm. Och mig då Per Bjurman i New York. Som vanligt ett soligt, extremt soligt New York idag.
Är det sant?
Ja, denna heliga onsdag. Jag sitter här och är väldigt nervös idag för att... eller uppspelt och förväntansfull, ska jag säga. Det är ju... Hemma i Borlänge spelas ju om bara någon timme när vi spelar in det här så ska ju Brage gå upp mot Kalmar FF i första kvalmatchen till Allsvenskan.
Ja, det förstår jag. Det är ju ändå så att Per Bjurman är ju liksom hedersmedlem. Det var han som startade Serik Fans, den officiella supporterklubben för IK Brage.
Ja, så sent som i mitten av 90-talet faktiskt. För att jag och Anders Ljung, Bernt Ljungs lillebror, sedermera känd som Space Age Baby Jane.
Okej, okay, ja.
Rockstjärna. I det lilla åtminstone. Och vi startade, vi växte upp ihop och var Brage-fans när vi var riktigt små. Och på den tiden fanns det en krack och sen fanns det ingen krack många år. Så vi startade om den på skoj och så var den kvar. Så nu är det Serik-fans. Ja, jag fick faktiskt för några år sedan fick jag ett medlemskort som det stod medlem 001 på.
Ja, du är första medlem.
Ja, det finns 007 James Bond och 001 Biffen.
Oj, 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 det är alltså 001 Per Bjurman. Det är, visst, så mycket visste jag faktiskt inte. Det är ju otroligt stort alltså.
Ja, och nu ska de då, den här matchen är den största som har spelats på lätt på ett kvart sekel. Det är ju 93 åkte de ur Allsvenskan senast. Så det här är, det är en av de största matcherna någonsin, punkt och slut.
Ja, precis. Men vi ska ju nämna det, är det inte så att typ Inter, eller vilka storlagare som har varit på Domnarsvall genom åren?
Werder Bremen och Inter.
Werder Bremen och Inter, ja.
Jaha.
Ja, det är ju.
Nej, det blev, minns jag, det var länge sedan. Det var elljusmatch och då gick elljuset.
Jaha.
Så plötsligt, pam, svart.
Okay.
Ja, nu ska vi inte prata om det.
Nej, det var inte så mycket NHL-podd än så länge, men det är ändå värt att nämna då. Att...
Jag är väldigt förväntansfull och kommer att följa matchen så vanligt på... Jag vet att det går att fixa egentligen på C-more, även om jag inte lyckas klara det. Så jag kommer att följa det på Radio Dalarnas direktsändning och älskar att lyssna på stora matcher i radion.
Ja, jag har förstått det, att du liksom... Även om det tekniskt är möjligt att lösa en tv-sändning så aktivt väljer du radiosändningen för det för att du tycker det är en bättre upplevelse i princip.
Ja, jag ser matchen på mitt sätt.
Ja, exakt. Nej, men då förstår ni varför Bjurman kanske eventuellt är lite nervös och börjar stamma här.
Ja, jag blir ju längta hem. Alltså, när man hör i radion där senast, det oerhörda upplösningen här om kvällen i söndags. Ja. När de blev klara för kvalet. När jag hör ljudet av applåder som utförs med... tjocka handskar. Man känner det där djuret och plötsligt förflyttas man ju hem och är där på gamla gistna Domnarsvallen. Ja. Verkligen hemma.
Jag förstod din eufori kring det här också när det faktiskt råkade vara jag som avslöjade att BP hade kvitterat på stopptid mot Jönköping Södra. Det liksom var en oansenlig mängd antal utropstecken som plötsligt dök upp i telefonen då.
Ja, det var ju... BP har kvitterat. Det är redan bevingade ord i Borlänge. Ja, men du, nu ska vi prata hockey. Det är därför vi har den här podcasten.
Just det.
Och ni är väl lite uppspelta angående det också i Stockholm just nu. För att ni har ju två lag på plats. Tampa Bay Lightning inte minst då, som får din puls att stiga. Och så Buffalo Sabres.
Ja, precis. Det är ändå, det är klart det är stort att det är återigen NHL-matcher på svensk mark. Och att det är mitt i säsongen också, vilket jag tycker är bättre än de här... premiärmatcherna, liksom, när det inte riktigt kom igång och det blir lite mer jippokänsla ändå, tycker jag.
Ja, jag tror att de insåg det, att det var mycket smartare att göra så här. Och bli ett annat intresse och bli en annan nerv i det.
Precis, för nu finns det lite stories kring båda lagen, liksom. Buffalo som har fått en kanonstart med ny tränare och med en glödhet rookie svensk och så vidare, och så Tampa som hackar lite grann och ska Hedman spela eller inte, nu verkar det som att han spelar trots allt. Det är liksom poäng på att spela. Tampa har ju halkat efter lite i racet också, det är ju en viktig match där, det är ju inte bara ett jippo, det här är ju en... Det är poäng på
matcher.
Spel. Matcher, ja, precis. Ja.
Och du ska se bägge, antar
jag. Ja, precis. Den första matchen där på fredagen ska jag vara ackrediterad och skriva lite grann. Och andra matchen, ja, då kan jag inte låta bli att sitta med min Andrej Palat-tröja som på vanliga läktaren då, helt enkelt.
Då blir det julgrans Ekelivs med
det. Jajamän. Ja, precis. Ja. Så om ni ska dit och ser en signerad Palat-tröja springa runt och sitta på läktaren och hurra, skrika lite för högt kanske, då kan det mycket väl vara jag.
Med ett feltryck på tröjan, som vi konstaterade.
Ja, just det. Igen. Precis. Jag köpte den under Stanley Cup-finalen 2015. Och har patchen på bröstet när det står att det är Stanley Cup Final. Liksom. Men det står 2016 och inte 2015. Ja. Vilket jag tog som ett omen att då blir det ju titel nästa år istället. Men då missar de ju slutspel. Så att, ja, den tröjan har en dålig historia, men jag gillar den ändå.
Ja nej, det blir, jag tror det blir bra matcher. Det är kul att se. Jag har en del kollegor och vänner som är där nu då för att följa de här matcherna. Både från lokaltidningarna. Eller lokalmedia i Tampa och Buffalo och NHL.com. Och jag har ju fått äran att skicka med dem tips om vad de ska göra i Stockholm. Jag bodde ju ändå i stan i 12 år innan jag flyttade hit. Nu är det ett tag sedan. Men några solida tips tycker jag ändå att jag har med Rish och Pelikan och sånt. Och de har, flera stycken har varit på Pelikan och ätit köttbullar.
Ja, just det. Det har jag förstått också.
Ja, men det är kul att se. För de flesta av dem, jag tror allihop, är där för allra första gången. Och när man får se, de lägger upp bilder och texter, och man får se Sverige ur deras ögon, hur exotiskt de tycker allting är, som man själv tar för givet. Precis. Det är ganska fascinerande upplevelse.
Jag såg att Tampas beatwriter Joe Smith bara twittrade ut en bild på att han åkte tunnelbana och tyckte, oj, kolla vad coolt, vilken fin vy. Liksom, jag åker den varje dag, liksom, tänker inte en tanke på det.
Nej, de åker över där vid Gamla stan och Slussen och det. Det tycker de är fantastiskt.
Ja, otroligt.
Mike Harrington på Buffalo News la ut en bild på, i morse hade han stått vid övergångsställe och var djupt fascinerad av att det tickade så mycket i den här.
Ja, just det. Oj, vad kan det vara?
Ja, men att medan det var rött så var det bara att, och sen när den börjar, då stod han och filmade.
Ja, det måste ut på sociala medier liksom. Det här är ju häpnadsväckande stoff.
Ja.
Det måste rapporteras.
Vi och vårt land är konstigare än vad vi tror, förmodligen.
Ja, det är möjligt.
Ja.
Ja, det blir spännande matcher ändå. Jag är ju Tampa-fan som alla vet, men jag är faktiskt väldigt spänt på att se Buffalo också. Dels med alla svenskar och dels Ralph Kruger och dels hur de har kommit igång den här säsongen. Liksom. De går nästan in som en liten minifavorit.
Ja, och har ju faktiskt väldigt många fans i Sverige. Jag vet inte vad det beror på, men sen lång tid tillbaks finns det rätt många väldigt hängivna Sabres-fans på svensk mark.
Ja,
det har jag märkt i bloggen och så.
Ja, det känns som att just Sabres-fans är hängivna. Liksom. Det ingår i konceptet. Ja, skulle man inte vara det, då skulle de varit betydligt färre.
Ja.
För så bra har det inte gått. De har aldrig vunnit en Stanley Cup. Och de har inte gått till slutspel på 8 år. Så att man är rätt härdad som Sabres-fan. Jag reser mig upp faktiskt. Nu står jag upp i armen här och säger att bra gjort alla Sabres-fans som orkar stå ut. Och nu får ni lite utdelning i alla fall.
Ja, ja, men det kan bli bra stämning där i gamla Globen.
Det tror jag.
Ja, hörru du, i övrigt då. Vi tänkte, det har vi precis haft första månaden har ju förts till handlingarna. Och därför tänkte vi avsluta idag med ett litet paket som vi väl började lite med förra året, att vi har awards varje månad.
Ja, precis. Vi tänkte liksom stämma av under hela säsongen, en gång i månaden ungefär, hur awards ligger till ungefär. Och då har man lite överblick på vilka som är bäst under den här säsongen och vad som händer från månad till månad. Så att nu har ju oktober passerat, vi är inne i november, så vi kör den första awards watch redan nu.
Ja, det gör vi. Men vi har ju lite att titta på innan dess, saker och ting som har hänt. Mm. Vad ska vi ta först, Jonathan?
Jag tycker vi kan börja med att snacka om en svensk som vi knappt har nämnt faktiskt hittills i den här säsongen, men som ändå den senaste veckan blev utsedd till bäst i NHL. Veckans första stjärna. Mm. Elias Pettersson måste vi prata om någon gång också.
Jaha, ja, det kan man tycka att vi borde. Elvis.
Elvis, ja, som du säger.
EP, eller Petey som han tydligen föredrar själv då.
Ja, eller Alien.
Ja, just det. Ja. Ja, det underliga är att det kändes ju, de allra första matcherna kändes ju som att det tog emot lite, framförallt produktionsmässigt då.
Mm. Ja, så var det.
Senaste 2-3 veckorna, ja, vi kan se det så. Så har det ju exploderat igen.
Ja.
Han är överlägsen etta i svenskarnas poängliga. Han är med. Han dominerar matcherna han spelar på ett sätt som ytterst få har sån impact i sina matcher som han har.
Ja, så är det. Så är det. Alltså, apropå hans poängproduktion nu, han är uppe i 20 poäng totalt. Han gjorde faktiskt 9 poäng den här veckan han blev utsedd till bäst i NHL.
Ja.
Och nu är han alltså uppe på 20 poäng. Det gjorde han på 14 matcher, han blev poänglös här om natten, så nu är han uppe i 15 matcher. Men det är ingen Canucks-spelare sedan 90-talet som har gjort 20 poäng på bara 14 matcher. Det är bättre än Sedinarna och det är bättre än Näslund. Det är liksom bara Trevor Linden som var senast att göra det, så att det är ju liksom... Han är ju på en väldigt hög nivå.
Ja, och det är ju särskilt imponerande med tanke på att det här är andra säsongen. Sophomore slumps har vi nämnt här några gånger genom åren.
Ja, det är vårt favoritord.
Det är ju en grej. Det finns, även för de största, så andra säsongen är svår. Av flera skäl. Dels har man ju plötsligt förväntningar på sig, och dels så är man ju, i Elias fall då, så är man ju hårt scoutad också. Han överraskar ju ingen längre.
Nej.
De vet exakt hur man är och försöker ta från honom all tid och all is. Men det hjälper inte. Han är för bra. Han är på en nivå som... det hjälper inte.
Nej, exakt. Nej, precis. Apropå det liksom, så är det ju i fjol... En kritik han fick då trots allt, det var ju att han orkar liksom inte riktigt rent possession-mässigt när vi kommer till de här som jag brukar underliggande siffrorna som alltid nämner med Corsi och expected goals och sådär, så låg han ju under 50% liksom. Han gjorde ju poäng och han var fantastiskt bra, men han drev inte spelet riktigt, för dit han har inte kommit än i sin karriär riktigt heller, och Vancouver som lag var ju betydligt sämre i fjol. Det ska jag komma in på mer, varför de liksom hela Canucks har vuxit. Men nu är det helt otroliga possession-siffran har faktiskt. Nu kontrollerar han ju spelet. Nu dominerar han på mängder av sätt, Elias Pettersson. Det är liksom, han är uppe på 65% Corsi. 60...
Men det ser man, det tycker jag man ser med blotta ögon.
Men nu är det verkligen svart på vitt också, att det har höjts markant.
Mm.
Och det är ändå imponerande som du säger, med tanke på förväntningarna, matchups och så vidare. Och...
Ja, det är ju så att han kommer att bli ganska fort. Han är ju på väg upp mot de allra största stjärnorna i status. Pratar ju elitskiktet bland de där 6, 7, 8 allra största. Han kommer ju vara en av dem. Och han kommer ju bli en av de största svenskarna i NHL någonsin. Jag känner mig helt övertygad om det.
Ja, det tycker jag inte att sticka ut takan längre. Att så här, jag tycker man kan säga att han kommer bli uppe på typ Foppa Sundin-nivå när han summerar sin karriär.
Ja,
det är liksom ett skikt lägre med kanske Näslund och Sedinarna och Alfredsson och sådär. Jag tycker att han kommer ta sig förbi det. Han kommer vara, alltså det är en så speciell talang, så att det är en generational svensk talent.
Ja, det är det. Absolut. Men som du säger, Vancouver är ju faktiskt riktigt bra. De såg i och för sig vassa ut i början i fjol också, men det är en annan, det här känns mer solitt i år. Man både ser, och nu ska du bevisa i siffror för mig också då. att de är med sina 9 segrar och 3 övertidsförluster, så är de ju ett av topplagen i Pacific, och det är tidigt, men det känns som man får en bestämd känsla av att det här kommer de inte att tappa på samma sätt som i fjol.
Nej, för liksom i fjol var det ju såklart så att Elias Pettersson var deras heart-kandidat, och det är han ju naturligtvis lika mycket i år också, men bakom honom så ser det bättre ut också. Liksom, utan Elias på isen i fjol, då hade de 43% Corsi. Nu ligger de på 48% utan Elias Pettersson. Så de har liksom, bakom honom har de också höjts.
Ja.
Och nyförvärven de gjorde och utvecklingen på fler unga spelare, förutom EP, så är det ju Brock Besser och det är Jake Virtanen och det är Quinn Hughes som har kommit in och så vidare. Och nyförvärven de gjorde med Tyler Myers.
Och
med
Bo Horvat.
Ja, Bo Horvat är ju, ska onekligen nämnas också.
Bosse, han har varit bra.
Han har varit bra, och han, där kan man verkligen säga, han är ju en fantastisk shutdown center. Han tar ju ett enormt ansvar defensivt. För det ska man säga med Elias Pettersson. Han pratar ju mycket om att han är aldrig så här jättenöjd och han vill utveckla sitt defensiva spel. Många tycker att han är duktig defensivt redan nu, men att han vill få mer förtroende i de situationerna. Han vill vara en spelare som tränar, litar på i alla situationer. Mm. Men där kan jag nämna en siffra som är lite slående också åt andra hållet. Gissa hur många defensiva zonstarter, alltså många gånger han har fått starta i egen zon, Elias Pettersson, den här säsongen. Du får gissa.
Jag tänker inte göra det. Det är en Ekeliv-stat.
Ja. Ska jag säga?
Mm.
En gång.
Jaha.
En gång. Så att, det är Bo Horvat framförallt då som tar det defensiva ansvaret, medan Elias Pettersson är ju såklart nummer ett när det kommer till att producera offensivt. Och han gör det ju också. Ja.
Men låt mig fråga så här. Om man är tillräckligt bra att teka, ska man inte teka överallt i det tekningar då? Eller utgår man från att nu kommer vi att vara i egen zon, så vi behöver någon som är shutdown.
Nej, det kan jag väl tycka att är man tillräckligt bra på att teka men inte någon uttalad liksom defensiv spelare så borde man kunna få chansen på isen. Alltså jag tycker att Elias Pettersson får lite för lite förtroende defensivt. Det är det som jag tycker gör honom liksom om man jämför med Foppa och Sundin till exempel. Alltså just den här drivet han har att han vill ju så igen. Han är liksom inte nöjd just nu. Att nu är det verkligen sin defensiv han fokuserar på. Att han har verkligen den viljan att vilja bli komplett. Han pratar om sig själv att han liksom ser framför sig att han ska få en shutdown-roll i framtiden och sådär. Alltså, han vill ju verkligen framåt och utvecklas i alla aspekter av spelet. Inte bara det roliga offensiva.
Nej, vi hör dig. Vi förstår dig, Johan. Ja. Men som du säger, och som han själv påpekade när han utsågs här till veckans bästa, att han pratar ju väldigt mycket om lagkamraterna också, att han tycker att det känns som de är bättre, eller känns som, han konstaterar att de är bättre nu. Ja. Och som du har nämnt, en av hans nya kedjekamrat, JT Miller, kom in bra också.
Precis, de har ju format en kanonkedja där och han har ju varit instrumental i det, JT Miller, ihop med Pettersson och Brock Besser.
Mm.
Jag såg The Athletics analysmodell när de rankar kedjor och så hade de den som topp 5 i hela ligan.
Ja.
Och Miller är en sån fantasy stats darling. Det var han i Tampa, det var han inte minst i Rangers. Så att han har en positiv impact på liksom, kanske inte ens som driver spelet själv, men som får lagkamraterna att lyfta lite grann.
Ja, då kommer vi till en av mina käpphästar. Om Travis Green kan vara så klok så han låter den här kedjan vara tillsammans och ha tålamod även om det skulle komma dippar. Det tror jag är så viktigt att en kedja får tid på sig och utveckla kemi och bli ihop. Det, att de inte ser det, tränarna, att vilka är det som är de bästa kedjorna i ligan? Jo, överlägset bäst är till exempel den i Boston. Med de helt monstren, Pasternak, Marchand och Bergeron. De är så fruktansvärt bra nu. Och det beror ju på att de har fått spela ihop så länge. Det är tredje säsongen de är tillsammans nu.
Ja, precis. Det var som... Som Chara sa, läste jag nyligen liksom att kollar man på några av deras mål i PP, de tittar inte ens på varandra. Och det är för att de har ju, han har ju sett dem träna PP, han har ju liksom fått spela boxplay då och möta dem på träningarna i 10 års tid känns det som. Så de behöver inte titta på varandra längre. De har sån otrolig kemi så att...
Ja, och det har ju varit samma sak med i Colorado som vi vet, nu är de skadade då, både Landeskog och Rantanen med McKinnon. Vi har en i Calgary med Elias och Gaudreau och Monahan. Att inte, vad fan är de blinda coacherna? Varför är de så otåliga för?
Nej, det absolut vanligaste coachdraget om det går dåligt är att köra en lineblender och bara chansa och hoppas att det händer någonting.
Ja. Ja, det tycker jag är konstigt. Ja, men du, tillbaks till Vancouver.
Ja.
Det är också, jag tycker de har ett Markström tycker jag har varit underskattad ett tag, men nu har han också en bra backup där i unge Thatcher Demko.
Ja, precis, som knackar lite på dörren och är också ett hypad målvaktstalang som vi säkert vill ta över den där posten på sikt, men Markström gör det bra också som du säger. Mm. Jag håller med att han är lite underskattad och faktiskt en bra första keeper i NHL.
Ja.
Och sen så backsidan är ju ett stort utropstecken jämfört med fjol också.
Ja, just det.
Men framförallt ja. Quinn Hughes.
Ja.
När vi ska
han
prata...
gjorde mål igår, sent igår kväll så var det ju, då mötte de St. Louis hemma i Rogers Arena.
Ja.
Och i slutet, han kvitterade i slutet. Sen var det väldigt underligt på övertid.
Ja.
Man såg en situation man sällan ser. Alla tre Vancouver var kvar i offensiv zon och krockade. Ja. Två stycken var med St. Louis kom 3-0 och hade mycket god tid på sig 3-0.
Man hade nästan för god tid på sig så det märktes att hur gör vi nu? Det har aldrig varit med om den här situationen. Men ja. De gjorde ju mål till slut i alla fall.
Ja, de gjorde, ja till slut. Det var ju, Markan kunde inte göra mycket där. Inte.
Nej.
3-0. Det såg lustigt ut.
Det han gjorde var att smälla sönder klubban i ribban och var rätt sur över att matchen slutade på det viset.
Det kan man förstå att han inte känner sig helt
tillfreds.
Men det kommer tre stycken helt rena motstånd.
Nej, exakt. Ja, men det var väl en liten plump för Vancouver just den sekvensen. Men annars är det... Alla lagdelar tycker jag ser starka ut nu. De har så mycket spel också. Det tycker jag är märkligt med Vancouver att de har... Jag tror de har 15 forwards på envägskontrakt. Och då räknar man ju inte in Pettersson. Han har ju fortfarande rookieavtal. Så de har, jag menar, en sån som Sven Berchi som var i topp 6 för något år sedan. Han har ju varit nere i AHL och harvat. Och Nikolaj Goldobin som spelade med Pettersson i fjol. Han är också nere i AHL nu. För de har ju, visst de har kanske inte jättemycket spets utöver den där första kedjan, men de har mycket liksom riktiga NHL-spelare. Alltså, Brandon Sutter kom igång lite och så vi har pratat om Jake Virtanen liksom. Och, det är, jag tycker alla fyra kedjor är habila och en första kedja som är det, topp 5 som vi sa.
Mm. Ja, samtidigt som den matchen som jag pratade om nu då mot St. Louis där i Vancouver, så spelade ju också pågick en match som bara för något år sedan hade varit ett supertoppmöte i Western Conference, men nu mer var ett bottenmöte, och det var ju då San Jose-Chicago. Ja. Två lag som har betydligt större problem än vi hade föreställt oss när säsongen började. Eller innan den började. Vi trodde att San Jose var ett givet topplag och att Chicago hade något väldigt spännande på gång. Men så har det inte sett ut, hörde du.
Nej, verkligen inte. Vi pratade om båda lagen lite grann i förra veckan när vi hade våra positiva och negativa, eller hur, ja, hur våra tips hade sett ut liksom, så att säga. Så vi var inne lite på dem då också, men vi måste ju liksom återkomma. San Jose, nu vann de det här krismötet, men innan dess så låg de faktiskt sist i hela västra konferensen.
Ja, ja, det har ju varit riktigt katastrof där. Alltså, fem raka förluster innan den här, en fruktansvärt jobbig bortaresa i östra Kanada.
Ja.
Och det har, som Peter Borg själv har sagt, vi spelar soft. Det är ett soft lag att möta. Och det, då har man ingen chans i den här ligan.
Nej, exakt. Och det, soft, det har jag läst på någon lista för något år sedan. Att, så här, vad spelarna inte vill höra. Någon enkät eller sånt där. Så är det att de vill inte höra att de spelar soft.
Nej.
Det är liksom,
nej,
en riktig förolämpning mot gruppen.
Men det är lite underligt. Alltså, jag har fortfarande inte gett upp om det här. Jag tror... Av de lag som har gått sämre än förväntat i början, så är det två som jag ändå tror kommer att vara slutspelslag när vi syr ihop säcken. Och det är dem, det är Sharks och det är Devils.
Oh, du tror fortfarande på Devils,
ja? Ja, jag tycker Devils är så otroligt mycket bättre än sitt record. Alltså.
Oj då.
De har haft, ja, dels har de haft otur, och dels har de, som det unga lag de är, haft väldigt svårt att hålla ledningar och sånt. Men nu är de på gång, och jag tror absolut att Devils kommer.
Spännande.
Bra lag. Mm. Och Sharks, det är, jag kommer tillbaka till det här som jag har jämt tjatat om, att de är ett gäng surfare liksom, bohemer som är off, emellanåt inte tar det här på så stort allvar. Men när de skärper sig och alla jobbar ihop som ett kollektiv, då är de ändå ett jävligt bra hockeylag. Jag tror att det behövs bara en sån här seger för att det ska vända.
Ja, det kan vara så. Och vi ska komma ihåg att förra året, hela hösten, så satt vi och hackade lite på Sharks också. Att Erik Karlsson inte kom igång, att han inte hade akklimatiserat sig. Och att den här jätteplumpen mot Ottawa som de hade nu för någon vecka sedan, men som de då hade, ja, det var ju så sent som i december nästan den matchen kom. Det hade sett dåligt ut en längre tid då också. Så att det kan ju vända, jag håller med om det, att de är ingen riktig grundseriemaskin, det här Sharks-laget, utan de behöver lite inspiration för att tända till.
Ja, exakt. Det är ju jobbigt att spela som man ska, som de säger, att man blir fysisk och liksom ta hand om detaljerna och sånt. Det kräver ju en sjusatans ansträngning.
Ja,
och de måste vara inspirerade för och vara beredda att göra den ansträngningen.
Ja, den som personifierar det är nästan bäst rent statistiskt genom åren i alla fall. Det är ju nya kaptenen Logan Couture. Liksom. Han är ju kaptenen, han är ju den som ska vara härförande i laget. I karriären i grundserien så ligger han på typ 0,75 poäng per match. Han har ju aldrig varit uppe och hotat om någon poängliga seger, absolut inte, eller något sånt där. Och inte en poäng per match han har aldrig någonsin haft i grundserien heller. Men när det kommer till slutspelet, han har ju varit sylvass nästan alla slutspel de senaste åren när Sharks har gått långt. I fjol var han ju jättebra. Han vann ju faktiskt poängligan hela slutspelet när de gick till final 2016. Han har ett fantastiskt snitt i slutspel. Men i grundserien, han orkar inte tända till. Ligger på ett mål just nu, kaptenen.
Ja.
Så att det
ja, det får inte sticka iväg för långt. Det finns ju, även om alla börjar prata om, peka på St. Louis i fjol. Men igen, det har vi sagt någon gång, det kommer ju inte att bli standard att man är sist vid jul och sen vinner. Det normala är fortfarande att man kan förlora hela alltihopa i oktober och november om man hamnar för långt efter.
Ja, precis. Men jag ska ge en liten positiv grej också till Sharks här som kan hjälpa dem lite.
Du har tittat under motorhuven igen.
Ja, men nu är det inte statistik så här, för den har sett inte jättebra ut. Du var inne på förra veckan att liksom deras 5-5 siffror är ju inte lovande visserligen. Men om man kollar på deras schema nu fram till årsskiftet, så i november och i december så spelar de 19 hemmamatcher, 9 bortamatcher. Ja. Vi pratade om den här långa bortaresan de var på i oktober. De hade ett tufft schema då. Nu är det vänder lite för San Jose. Nu har de väldigt mycket hemmamatcher. Och kan softa lite där hemma i San Fran.
Ja.
Så att det tror jag kan hjälpa dem att vända lite på den här trenden också.
Vi fick en nyhet igår som understryker det här med det bohemiska draget i det här kollektivet. Evander Kane har alltså blivit stämd av ett kasino i Las Vegas, Cosmopolitan, det flådiga, jävligt trevliga kasinot mitt på strippen. Man stämt honom på $500,000 som han tog ut i marker då. Man får en marker. Om man är tillräckligt rik så får man ju då marker på kredit, så man inte måste hålla på att ta ut pengar hela tiden.
Ja, just det. Mm.
Och spela bort de här och sen inte betala tillbaka dem då. Och det mest pikanta med det här, att det är från datumet var 15 april han hade gjort det här. Och det är alltså mitt under slutspelsserien mot Vegas.
Oj, oj, oj.
Då har Kane stått och spelat bort 5 miljoner kronor på något blackjackbord. Ja. Det tycker jag låter som att låta sig distraheras något mitt under en slutspelsserie.
Ja, det är väl inte helt populärt kan jag tänka mig i lagledningen och sådär. Sådana nyheter sipprar fram. Men det är ju som du säger, det är San Jose.
Ja. Å andra sidan hade vi just i Aftonbladet, såg jag nu en precis innan vi började spela in, så såg jag att någon hade skrivit en artikel om kokainmissbruket och drogmissbruket rent generellt i NHL, att det är den sämst bevarade hemligheten, att det förekommer ett jäkla massa kokainmissbruk framförallt i NHL-kretsar. Det är ju anmärkningsvärt alltså.
Ja, precis. Nej, men jag kommer inte ihåg exakt vad det var för siffror jag nämnde i samband med Kuznetsov där, men att det är någonting som de vet ju om det här. Det är många,
Bill Daly uttalar sig ju, det är ju Athletic, kan han prata om det här då. Och ja, han säger att det är ett problem.
Ja.
Och de tar ecstasy och de tar kokain. Inte som prestationshöjande, utan det är liksom partydrogande.
Ja. Kanske lite verklighetsflykt i liksom den långa säsongen.
Det säger ju Dan Carcillo här då, som ju har blivit en sanningssägare av format.
Ja.
Det är för att ta bort smärtan och för att det påminner om, vad säger han här? Det påminner om känslan vi får på isen när hjärtat pumpar och blodet forsar genom ådrorna. Det är den feel good drogen, pratar han om ecstasy här då. Men ja. Samtidigt är det ju, alltså, man häpnar ju ändå att de vågar sätta så mycket, att de vågar riskera så mycket. Som om man åker dit, så man kan ju sabba karriären, dels hälsomässigt, men även om man, det har ju hänt att några har åkt fast, det är ju inte bra alltså.
Nej, det är inte bra för ens stämpel i NHL så att säga.
Nej, överhuvudtaget. Mm. Men det där är sånt mörker, vad de stoppar i sig för olika saker, man vill inte tänka på det ens.
Ja, där har NHL enorma problem faktiskt.
Inte bara NHL. Alltså
ja, nordamerikansk kultur, men nordamerikansk idrott.
Liksom. Ja. Ja, det är om det, hörru du. Mm. Vad har vi mer då?
Ja, vi får väl nämna Chicago då, någon de mötte.
Exakt, så var det ja. Nu tappar jag bort min train of thought.
Ja.
Det var ju du som planterade den tanken i mitt huvud om att det som hände i Mora kommer att hända i NHL också. Att när Colleton bara får hålla på med sin andra säsong så kommer allt att sätta sig. Så har det inte gått.
Nej, nu ser det nästan värre ut än det gjorde när Quenneville var där på slutet.
Ja.
De är tillbaka på ruta ett.
Jag har till och med börjat grymta så här, sett man fans och så, om att det här experimentet med Colleton måste avslutas innan det är för sent.
Ja, för nu är det faktiskt så att det enda som funkar är ju Robin Lehner, som är fortsatt en av ligans bästa målvakter faktiskt.
Ja.
Alltså han har betydligt mer att göra än man hade i Islanders i fjol, men han är minst lika bra. Han har ju fantastiska siffror i år igen, och det är han som håller dem flytande så att det inte skenar iväg resultatmässigt gång efter annan. Men de släpper ju till 50 skott i vissa matcher, och här mot Sharks, vad stod det? 28-7, 28-8 någonting i skottet tag.
Ja, och några offensiva vapen har ju hämmats i år. Alltså Patrick Kane är ju nowhere near vad han var i fjol.
Precis, det är konstigt. Alltså. Han gör alltså 110 poäng i fjol. Trea bakom McDavid och Kutchov. Nu är han 62 i poängligen, inte en poäng per match. Det räcker visserligen till att leda Blackhawks svaga offensiv i år faktiskt, men det är ju inte den Patrick Kane de behöver.
Nej, frågan är om det är han som har tagit steg tillbaka eller om han hämmas i Colletons system. Jag tycker att man ser mellan raderna att det börjar bli missnöje bland dem där. Han har ju bänkat ikonen
Seabrook.
Brent Seabrook. Ja. Och de där har ju såklart inflytande över stämningen i laget, den där gamla coren. Och de är ju bästa vänner och sånt. Liksom. Det är nog inte lätt för Colleton att liksom gå mot dem.
Ja, precis. För säga vad man vill om Seabrook, att han förtjänar att bänkas, men han är ändå, som du säger, han är en ledare i laget, han är polare med hela kåren och han är lika gammal som Jeremy Colliton. Så att det är liksom, ja, ja. Och har liksom tre Stanley Cup på sitt meritlista medan ja, Colliton har fört upp Mora i SHL. Så att det är lite svårt ja. Att stå upp mot dem kanske.
Tror han brukar ta upp det, tror jag, i diskussionen om de säger, vi har vunnit tre Stanley Cup. Oh, well, I brought Mora from
Allsvenskan. Ja, det väger inte så tungt.
Nej.
Nej, det är möjligt att han ligger pyrt till. Alltså. Det, så är det ju med det här rekordet de sitter på. Inte ens Erik Gustafsson som var så bra i fjol och som är en Colliton-favorit har ju fått det att stämma. Liksom. Petad från PP och noll mål, fyra assist.
Ja, man får ju, när det händer på flera punkter så får man ju faktiskt intrycket att det är något systematiskt som hämmar den offensiva produktionen.
Liksom, ja, precis. Jonathan Taves nere på 2+3 i år efter att ha slagit poängrekord i fjol.
Ja.
Jag tycker det är skitkul med Adam Boqvist som har kallats upp och att han gör mål direkt och sådär. Men jag tycker det är lite desperationsvibba när han kallas upp, när Kirby Dach, deras första val som Stan Bowman sa att han hade förälskat sig, visserligen. Men att, att han spelar redan nu. Alexander Nylander, liksom att han... är han redo för en så stor roll som han delvis får nu? Jag tycker det är lite så här... de chansar hejvilt för att försöka skaka liv i det här.
Ja.
Snarare än att det är planerat och liksom långsiktigt.
Ja, det är något som inte stämmer där. Farligt. Han lever farligt, tror jag, Colliton. Ja. För att hur den är, även om de är inne i en rebuild och ska göra något nytt här, så är kraven i Chicago höga efter de här storhetsepoken. Det finns inget tålamod där.
Ja, och samtidigt är det ju en stor prestigeförlust för Stan Bowman om man skulle behöva sparka Colliton efter ett år bara.
Ja.
När han har sparkat en av historiens mest meriterade coacher för att plocka in den här 34-åringen.
Det är ju erkänna ett misstag, men riktiga människor kan erkänna misstag.
Ja.
Så jävla märkvärdigt skulle inte vara.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Inget bra.
Ja. Du vet, annars ställer de har lite problem, men av annan sort. Det är uppe i Winnipeg.
Just det.
Det har blivit ett jäkla trassel med Dustin Byfuglien och... skador och operationer som man inte kan bestämma om de är hockeyrelaterade eller inte. Och vem som ska betala vad.
Precis, det har blivit en konstig situation, komplicerad situation där. För vi kom ihåg på campen, det kom ett chockbesked där mitt i att de höll på att förhandla med Line och Connor om kontrakt. Så kom det helt plötsligt att Byfuglien inte var så motiverad längre.
Nej.
Och funderade på sin framtid, ska jag ens fortsätta spela hockey? Och nej, jag kommer inte komma till campen och sådär. Jag har motivationsproblem helt enkelt. Och då blev man ju avstängd utan lön, för det är ju så det funkar. Men nu har det kommit fram helt plötsligt att han är ju skadad. Han har opererat sig, han hade ett ben brutet i foten. Han hade ju jättestora fotledsproblem i fjol, han spelade ju bara 42 matcher. Och han kommer missa resten av säsongen ändå, oavsett om han skulle vilja spela.
Mm. Och det konstiga är ju att han har ju fått den här operationen utförd på eget initiativ utan att ha... Jets läkare inblandade.
Ja, precis. För det som är så konstigt, efter liksom, slutspelet då, så hade de ju såna här fystester som de alltid har och läkare kontrollerar dem och de måste skriva under själva rapporten sen, spelarna. Liksom. Och det gjorde han ju. Det var friskförklarade sen. Så att han har liksom godkänt sig som frisk. Men nu vill han ändå ha betalt, för då påstår han att den här fotproblemen är hockeyrelaterade. Och att han då, ja, trots att han har sagt att han inte vill spela helt enkelt, borde få betalt ändå för att han har en hockeyrelaterad skada. Så nu, ja, nu har det blivit ännu mer stökigt och smutsigt och svårt i relationen där.
Ja.
Frågan är var det landar någonstans i slut.
Min bestämda känsla är att vi har sett det sista av Byfuglien på NHL-is. Om han missar hela säsongen så är det ju så att han har inte den fysiska konstitutionen som gör att det bara är enkelt att komma tillbaka efter ett år borta.
Han är ju 34 bast.
Och rätt stor.
Och rätt stor och spelar, har rätt fysisk karriär bakom sig.
Ja.
Det snackas...
Men det känns ju lite ovärdigt om vi ska sluta på det här liksom sunkiga sättet.
Ja, precis. Med bråk med klubbledningen och allt det här mystiska att han inte dyker upp och sådär. Det känns... Nej, det blir inget bra.
Men det är också väldigt underligt handlat av honom, eller hur? Att, om det här sköts på rätt sätt så, och ledningen är inblandad med skador, som du säger, liksom, då är pengarna säkrade genom försäkringar och sånt.
Ja.
Men genom att agera så här så kan han bli av med pengarna.
Ja, precis. För det är ändå $8 million han skulle tjäna till år. Så det är ingen struntsumma ens för Bufflin som har några miljoner på banken sedan tidigare.
Nej, det är det verkligen inte.
Och så 6 miljoner till året därpå också skulle han få. Så men många liksom så här, anonymt uttalar sig lagkamrater och säger att vi är inte chockade att Bufflin agerar på det här viset. Han är ju en speciell karaktär. Kör sitt eget race.
Ja.
Så att han har virrat ihop det på det här viset, det är ingen skräll för någon som känner honom tydligen. Det är svårt att säga någonting. Folk säger att det finns ju någonting som båda parter döljer här också. För det är konstigt att med den här skadan som är så pass allvarlig, hur den har uppstått när han har godkänt sig frisk tidigare.
Mm.
Ja.
Mm.
Någonting konstigt där. Och det kommer komma fram då, för det här ska ju tas upp i domstol, i skiljedomstol och sådär, för att avgöra vem som har rätt egentligen. Och NHLPA, spelarfacket, ställer sig ju 100% på Bufflins sida, medan NHL står bakom Jets liksom och tycker att de har ju agerat helt rätt, Jets, i det här. De ska inte behöva betala pengar när Bufflin har fuckat upp det.
Mm.
Ja, vi får återkomma till det där, tror jag.
Ja, det får vi. Nu fick jag just ett sms där Mike Harrington tackade mig för tipsen i en officiell text. Det var trevligt.
Det var trevligt.
Ja.
Bra.
De borde gå på skivaffär, tycker jag. De borde gå och hälsa på Stefan på Petsson. Nu då? Nu ringer det.
Nu ringer på dörren eller ringer det på?
Ja, ett ögonblick. Jag måste gå och kolla det här. Ta kaffe samtidigt.
Gör det.
Nej, det blev inget mer. Det var någon, de har ringt fel, jag förstod. Men jag går och hämtar kaffe. Prata på du. Prata lite mer om Buff. Big Buff.
Ja, jag kan väl prata lite mer om Big Buff. Ja, men nu snackas lite grann också om att det inte varit så bra. Det var ju framförallt efter deras tunga slutspelsexit mot St. Louis i första rundan i fjol att det inte är så bra stämning i laget heller. Framförallt har ju pratats om Lainert. Lagkamrater stör sig på honom, men att det är grupperingar i Jets och att Wheeler som kapten har ifrågasatts. Det här är ju spelarna gång efter annat slagit tillbaka, men när det är tunga källor som Winnipeg Free Press och sådär som säger att det inte har varit så kul att spela i Jets senaste tiden.
Och
Paul Maurice och sådär. Ja. Så kanske det ryktas som att det spelat in lite grann också i att Bufflin inte var så sugen på att dyka upp igen i det där omklädningsrummet.
Jag vill bara påpeka det så ingen blir förvirrad. Det ringde alltså inte på dörren, utan det ringer på telefonen som dörrmännen ringer från nere. Upp till mig kommer man inte utan att passera nåsögat i dörren. Så då ringer de upp till mig och säger: Mr. Ekeliv is here.
Just det, precis.
Please set him up.
Ja, precis.
Det var en sån som ringde nu, men det slutade ringa så de hade ringt fel. Ja, då har vi det avklarat.
Ja, det var ju bra. Ja, men ja. Ska vi ta NHL Awards snart, eller ska vi gå in lite på New York-lagen först?
Ja, jag efter den här Brage-matchen då så överväger jag att gå till Garden igen då, för där har vi Detroit ikväll. NBC-match klockan 8. Rangers-Detroit. För de åren var ju det... Var det någon match man var given på här, så var det ju när Detroit kom till stan med alla fantastiska svenskar och så. Men det är ju helt död, den faktorn. Ja. Alla har slutat. Och visserligen har vi Nemeth och De La Rose där nu och Christopher En. Men, och inget ont om dem. Men det är inte Lidas, Zäta, Homer,
Kronvall
och The Mule, precis.
Och Snurre Spett.
Lille Skutt,
ja.
Snurre Spett har han aldrig kallat.
Nej, hästpolo.
Ja. Ja, nej, ingen dom. Och dessutom är de ju så jävla dåliga, Wings.
Ja.
De gör inga att de förlorar.
Nej, de är Ottawa nivå. De är nästan sämre än Ottawa, eller på sig.
Ja, det är de. De ligger ju efter dem nu. De ligger sist.
De ligger sist till och med. Ja. Nej, de har varit riktigt klappkassa de sista veckorna.
Nej, Los Angeles är sämre. De ligger sist i öst. Och ja, det är hemskt. Men de verkar inte bry sig så mycket heller. Den här säsongen är liksom... Eisenman har bestämt sig för den här säsongen. Den handlar inte om nu, den handlar om framtiden.
Ja.
Det ska bli intressant att se om hur mycket de kommer att försöka liksom sälja fler spelare vid framåt deadline och så.
Ja, om de har så mycket att komma med där. Men
de har ju, det är väl det liksom. De har inte så mycket, de andra är intresserade av det, är sådana de vill behålla inför framtiden.
Ja. Nej, de sitter på tunga kontrakt med Helm och Abdelkader och så vidare.
Ja, men någon skulle vilja ha dem. Förlåt.
Nej, precis. Ingen vill ju ha dem.
Filppula kan den i alla fall skicka till någon som behöver liksom staga upp i längre ner i, ja, du vet.
Det kanske går.
Ja. Ja, hur som helst. Och så är det Rangers då. De har inte heller precis rosa marknaden. Det var lite intressant här mot Tampa då. Det kändes ju som vaktombyte och fullbordat generationsskifte när Mark Stahl plötsligt var bänkad för första gången på 13 år. Och Henke satt, och häromdagen satt han för tredje matchen i rad med Georgiev i kassen. Och då vann de emot både Tampa och Buffalo. Och den snabba grejen var att nu är den nya tiden här. Och nu har de tagit det här steget. Och då åker de på spö mot Ottawa av alla.
Ja, exakt.
Så nu är det ju slut på den generationsväxlingen. Henke är tillbaka,
ja, från början.
Och Mark Stahl är tillbaka i laguppställningen. Så att ja, man vet inte riktigt vad man har Rangers. Konstigt. Jag tycker de känns konstigt. De har ju spelat bra mot sådana som Nashville borta vann dem. Och Buffalo de slagit och Tampa de slagit. Och så trampar de snett på det här viset.
Ja, det är lite konstigt.
Det är work in progress, det minsta man kan säga.
Ja, verkligen. Men jag tycker ändå att, ja, har man de förväntningarna på dem att det kommer vara en mellansäsong naturligtvis för dem i år också, att man inte hade de här liksom slutspelsförhoppningar som många fans hade, då tycker jag ändå att det finns positiva tecken faktiskt. Men Adam Fox tycker jag kommer igång lite nu på slutet.
Ja då.
Och Kapo Kakko har ju faktiskt gjort lite poäng nu också till slut.
Kapo, han är en underbar Kapo, och Panarin är ju fin.
Ja.
Ja, men du, låt oss ta vår NHL Awards, oktober 2019.
Ja, vi måste bara säga också, vi har pratat mycket Islanders och varför det har gått så bra för dem. Men 10 raka segrar nu. 10 raka segrar.
10 raka segrar.
10 raka segrar.
Det är alltså deras längsta segersvit sedan februari 1982. När de var mitt uppe i sin storhetsera och vann 4 raka Stanley Cup.
Ja, just det. Bob Nyström, Mike Bossy, ja. Trottier-tiden, ja.
Så det är ju verkligen inte dåligt. Och det är ju, som de själva påpekade igår, det är fan inte lätt i den nutida NHL. Det finns inga lätta kvällar längre.
Nej.
Så det är, och jag tycker det är intressant, för det har man förstått att de var väl därför många trodde att de skulle ta ett steg tillbaka. De är inga så här Corsi-favoriter och så, inte.
Nej.
Men trots statsen.
Ja, men det var ju som jag var inne på förra veckan. Kvalitet före kvantitet. De har ju kvalitet på sina målchanser. De har ju fler high danger scoring chances för än emot. Och det är imponerande att de har sån kvalitet på det de gör. Det som är lite tråkigt för dem, det är att de är i limbo här i väntan på en ny arena. 11 400 i hemmasnitt. Och då spelar de ändå i Nassau. De fyller inte ens Nassau. Det här superlaget med 10 raka segrar. Så det är ingen som går och tittar på dem.
Nu ska vi hålla igen med hånet. Nu har de flyttat tillbaka till, nu i november kommer de spela många matcher i Brooklyn. Och de spelade för första gången igår mot Ottawa, men det gick bra ändå.
Ja, ja, skynda på bygget av Belmont Park Arena i alla fall.
Så att jag tycker inte de får tillbörlig respekt från din sida. Jag vill bara säga det.
Nej, bra. Mm. Ja, nu tar vi NHL Awards här då.
Ja. Och du har ju tagit ut några namn som jag kan kontra med om du har sagt fel.
Ja, det kanske jag gör. Okej, men då börjar vi helt enkelt med det tyngsta priset.
Ja,
och det är ju Hart Trophy, ja, precis.
Den mest värdefulla spelaren.
Precis, den mest värdefulla spelaren i NHL. Och här tycker jag det var lite svårt att utse vem som faktiskt är mest värdefull. Det namnet jag plockar ut skulle man kunna faktiskt för en gångs skull argumentera för att han nödvändigtvis inte är solklar MVP. Men jag säger ändå Conn McDavid.
Ja. Ja, man kommer tillbaka till hur man ser på det här priset. Om det är den som är bäst eller den som är mest viktig för enskilda spelare som är viktigast för sitt lag. Går i och för sig att argumentera för att han är både och.
Ja.
Jag har bara så svårt att bortse från toppkedjan i Boston. Jag tycker, och framförallt Pasternakan nu.
Ja, precis. Det är det som är problemet med, i båda de här fallen tycker jag. För att någon antingen första kedjan i Boston eller toppduon i Edmonton tycker jag ska få det här priset. Men det gör ju också det här med MVP, för att de liksom, det är ju synergi, de hjälper ju varandra och liksom, det är ju verkligen den mördande kemin i Boston som gör att alla tre ligger så bra till, och framförallt Marchand och Pasternak då i poängligan. Och faktum är ju att Leon Draisaitl har gjort ett par fler till poäng än vad McDavid har gjort hittills. Men jag säger ändå McDavid, alltså det är nej, men han är ju trots allt en drivande spelare, och han är ju bäst, och nu när han inte fått det här priset på ett tag, eftersom att Edmonton och missar slutspel, så måste jag ändå säga det, liksom 70% av målen har varit inne på Edmonton, och spelar ju så fruktansvärt mycket. Det gör ju Draisaitl också, men liksom 23, över 23 minuter per match, det är ju, nej, han är Mr. Edmonton Oilers, han är Mr. NHL.
Men låt mig säga om David Pasternak, alltså han är 30 poäng på 15 matcher, alltså ett poängsnitt på 2. 2 poäng per match. Han har också gjort 15 mål, han har ett målsnitt på 15 per match, eller på 1 per match. Ja. Jag skulle rösta på Pasternak just nu.
Ja, jag skulle inte argumentera jättelänge mot det. Det finns några bra alternativ. Pasternak och McDavid säger vi då.
Ja, Norris måste vi ändå vara överens om, den är väl ganska solklar i år.
Ja, med tanke på vår utläggning i Tampa där om John Carlsons dominans. Nu har han lugnat ner sig lite grann, vilket ju är naturligt med tanke på hur sjuk effektivitet han hade i början av säsongen. Men ändå 23 poäng på 16 matcher som back i dagens NHL. Det är 80-talssiffror.
Ja, jag säger Carlson.
Ja, precis. Och inte Erik Carlson då. Han är inte speciellt nära priset i dagsläget.
Nej. Precis.
Men John Carlson ska ha det här. Det behöver inte argumentera så mycket för. En annan back som jag tycker, som inte har vunnit Norris Trophy, som jag också tycker börjar närma sig liksom nivån att han är due liksom, och skulle kunna åtminstone bli nominerad, det är faktiskt Roman Josi.
Ja.
Som vi hyllade så mycket förra veckan när han skrev på sitt nya kontrakt.
Roman.
Ja, men alltså, leder ju faktiskt interna poängligan i Nashville. Före Ryan Ellis, så de har ju ett gäng bra backar där. Men 16 poäng på 15 matcher som back, det är också riktigt, riktigt bra.
Ja. Ska vi få en Norris-nominering i år utan en enda svensk? Det vore inte bra.
Det vore sensationellt. Nej, Hedman får liksom, startskottet får bli Globen-matchen här nu. När han kommer tillbaka till verklig Norris-form.
Ja, han kommer tillbaka överhuvudtaget till att börja med.
Ja, det är det också.
Ja, Vessina då?
Ja, där är väl kanske lite svårare så här kort in på säsongen. Det finns ett antal alternativ. Jag har ett lite fancy alternativ faktiskt. Mm-hmm. Men jag börjar med det kanske som jag kanske lutar mot lite grann ändå. Det är i så fall Pekka Pinne.
Ja,
Pekka in i den. Ja, men han har faktiskt inte förlorat en enda match i ordinarie tid än så länge.
Nej.
Och fantastiskt fin statistik än så länge. Så att det är svårt att inte nämna honom i alla fall. Sen tycker jag ju att en målvakt som fortfarande inte riktigt får ett erkännande, och det är för att man inte riktigt vet om man ska lita på honom än så länge, men hittills har han inte vacklat en enda gång, och det är ju faktiskt, hör och häpna, Darcy Kemper i Arizona. Han var ju sensationellt bra när han fick ta över när Antiranta blev skadad i fjol, och liksom hade ju nästan bäst statistik hela vägen fram till säsongsavslutningen då, och höll på att ta Arizona till slutspel. Och nu när Arizona är jättebra igen här i början av säsongen, så är det ju Kemper snarare än Ranta som vaktar kassen där och har fantastisk statistik. Underliggande inte minst då med goals saved above average och sånt där. Han har räddat 9 fler mål än vad han borde ha gjort enligt den statistiken. Så att han är grym, Kemper.
Ja, en som jag har sett, och jag har förstått att han inte har lika imponerande underliggande siffror som vid samma tid i fjol, men när jag har sett honom så har han stått för några insatser som har varit helt häpnadsväckande. Det är Gibson i Anaheim.
Ja. Min gamla favorit.
Ja. Kvällen när han står på huvudet, då hjälper det inte vad du kommer med för statistik. Alltså kvaliteten på de räddningarna han gör, det artistiska i dem, är faktiskt beyond det fattbara.
Ja, och våran målvaktsexpert som har varit med på den här förra året, Bodin. Han älskar ju Gibson just för att han är liksom lite okonventionell. Han gillar ju inte såna här tråkiga robotmålvakter. Han gillar ju Gibson.
Ja, som är liksom, ja, jag med.
Nej, sen kan man väl lämna Tukarask i Boston-kassen. Fleury i Vegas har väldigt fin statistik. Hellebuck har faktiskt varit väldigt bra i Jets också. Med deras brist på backar så har han faktiskt hållit dem flytande hittills, och fin statistik. Så han är väl nämnbar också. Och så Lene tycker jag faktiskt på något sätt. Han har varit lika bra som i fjol när han blev nominerad. Det är bara att han spelat betydligt sämre lag.
Ja, exakt. Jaha, får man fråga efter Calder, rookiepriset?
Ja, där fick ju faktiskt Victor Olofsson pris av NHL efter oktober månad som första månadens bästa rookie efter sina rekordsvitar av powerplaymål. Han är, men än så länge så har han inte blivit så mycket mer sen dess. Han har faktiskt blivit passerad i rookiepoängligan av en back, Cale Makar, som ettar där. Så jag undrar om inte Cale Makar faktiskt är nummer ett.
Han har faktiskt blivit passerad av Quinn Hughes också. Och ja. Ilja...
Mikhail.
Ja.
Toronto-ryssen.
Mm. Så att Victor får... Men nu är Victor hemma och ska spruta in mål mot Tampa. Så då vänder det igen.
Nej då. Ja, det är en liten risk för det att han får stå och måtta där i från sitt kontor i Globen.
Ja. Men Makar känns också som... Alltså, det är ju en framtida världsklassback och Norris Trophy-kandidat. Det var väl ett tag sedan back vann Calder, va?
Ja, det kan det vara. Vann Ekblad?
Ja, det gjorde han.
Det gjorde han, ja. Men på ganska få poäng. Färre poäng än vad Dahlin gjorde när han var nominerad i fjol. Så att jag tror han bara gjorde 37 poäng eller någonting i Ekblad. Så det var ett svagt ruck i år. Men Makar, alltså är precis. Alltså det är ju en, åtminstone en framtida världsback. Om inte redan nu snart nästan så har han den statusen. 12 poäng på 15 matcher, det är ingen dålig start. Så att det är bara konstaterat att han är en superback. Och även Quinn Hughes har ju varit med och lyft Vancouver.
Mm. Ja, så får vi se. De hinner ju komma också. Jack Hughes och Kapokako.
Ja, de har ju faktiskt varvat igång lite grann sista veckan i alla fall. Det var ju en oerhört svag start sett till de extrema förväntningarna början av oktober. Men nu börjar de akklimatisera sig lite grann i alla fall.
Ja, vad har vi kvar då? Selke vill du dela ut också. Det tycker jag är lite konstigt att göra efter en månad.
Ja, jag kände det också. När det här är en typisk pris där man behöver lite sample size liksom. Här kan man inte bara efter en månad slå fast vem som är bästa defensiva forward. Men det är ju svårt att inte ge det här priset till han som har prenumererat på det i hur många år som helst med tanke på hur mördande de fortsatt är i båda riktningar. De släpper ju knappt in några mål med Bergeron på isen. Liksom. Så Patrice Bergeron måste väl ändå fortsätta inneha Selke.
Ja, det ska ju snart döpas om. Typ. När han har lagt av så blir det Bergeron Trophy.
Precis, det är faktiskt så pass tycker jag. Ja, man skulle kunna nämna, tycker jag här, om man ska vara lite fancy, Sean Couturier alltså. Hans förmåga att alltid lyfta den serie han spelar i. Är det inte med Giroux så är det nu med Oscar Lindblom och Travis Konecny.
Ja.
Helt i den här kategorin brukar de ju ofta väga in tekningar. Alltså, tekningsprocent. Det är ofta liksom centra som får det här priset. Och då, han är bäst i NHL på tekningar. Så, och sen så hans possession-siffror är ju alltid helt magiska. Vilka han än spelar med så ligger han liksom runt 60%. Så att han är en riktig tvåvägscenter.
Ja. Ja, och så ska vi Jack Adams då, den bästa tränaren.
Ja, precis. Vem ska man ta här då? Är det nästan så att Barry Trotz ska få den igen?
Ja, han ligger såklart väldigt bra till. Men jag vill nämna två andra också. Och en är ju då Cassidy i Boston. Mm. Som får sitt lag och spela på det här sättet direkt. Som att finalen bara fortsätter. Men dessutom måste man ju nämna Tippett i Edmonton.
Ja, precis. Jag har skrivit upp fyra namn och det var alla de där tre du sa och sen så tog jag med även Rick Tocchet i Arizona.
Ja, bra.
Men om jag skrev vem jag vill ge priset till och då säger jag faktiskt, som du argumenterar lite för här, Bruce Cassidy. Alltså, ja. Man ger ju oftast det här priset till de som liksom lite överraskar och som känns liksom wow, får ut så mycket av materialet. Men, och sällan till liksom de som ligger allra högst upp i tabellen. Men jag tycker Bruce Cassidy, alltså hur suverän han har varit nu i Boston under alla år och hur populär han är i laget och liksom får alla att dra åt samma håll. Till och med i oktober, redan nu. Ett lag som är en contender och inte behöver gasa från start.
Nej.
Det är imponerande.
Ja, det är det. Ja, hur är du? Nu är det bara en halvtimme till de blåser igång på Domnarsvallen.
Ja, då förstår jag att det börjar bli... Nu ökar pulsen ännu mer. Alltså.
Ja, nu ska jag lyssna på Elof Ahle. Brage från 1937.
Okej. Okay. Den kommer gå på repeat nu i en halvtimme.
Med härliga rimmet, när elva masar målkalasar.
Ja, det är ett bra rim.
Ja.
Det är det faktiskt.
Jag spelar nu, det hörs inte. Nej, det gör det inte.
Nej, precis, tyvärr. Jag får nästan lägga in det.
Lägga in det.
Du jag kan lägger in den som avslutning här.
Elof Ahle, Brage.
Ja, snyggt.
Ja.
Nej, men vi, med de orden så säger vi väl... Tack för den här veckan.
Tack. Heja Brage.
Hej.
är nya vindar i fotbollsnationen. Kanonen från Dalom sparar ej på sitt krut. Det är friska grabbar och inte små smulor. Det är kulor som de delar ut. De är inte alls bakom allsvenska flötet. I getet sjöng stängna refräng. Brage, Brage är alla alla. Brage, Brage, aldrig så tappar de taget. När elva masar, mål kalasar, ifrån publiken man hör denna kör. Brage,